till veckans andakt från ELS, evangelisk luthersk samling i Västerbotten. Vi ska den här stunden få lyssna till en andakt av Gunnar Andersson.
Den här stunden tänkte jag att vi skulle titta på ett väldigt kort bibelord från första Samuelsboken 15 och 24. Men först knäpper vi våra händer. Ja, Herre, låt oss nu få förnimma vad du vill ha sagt genom det här korta stunden som vi ska betrakta ditt heliga ord. Och hjälp oss också att minnas det vi får höra och se idag. I Jesu namn. Amen. Det korta stycket jag tänkte vi skulle betrakta, det är bara fyra ord ifrån första Samuelsboken 15 och 22. Och där står det så här: lydnad är bättre än offer. Lydnad är bättre än offer. Att lyda Gud och hans heliga ord, det har aldrig varit något populärt budskap för människan. Att lydnad för honom är bättre än att offra till honom är heller inte lättsmält för förnuftet. Och att lyda Herrens vilja har aldrig renderat människan någon gloria på hennes huvud heller. Tvärtom. Den som lyder Gud mer än människor misstänks hellre för att vara mindre vetande och klent utrustad på huvudets vägnar. Och ändå är detta profetens budskap viktigare än någonting annat för ett Guds barn. Och hur viktig lydnaden är för Gud, det förstår vi av orden i Hebreerbrevet 5:8. där det står om Jesus. Fastän han var son så lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Inte ens Guds son var undantagen om detta. När människosonen skulle återlösa dig och mig från våra synder så var en mycket viktig del av hans försoningsverk just lydnaden. När kampen var som svårast, när frälsaren svettades blod, då böjde han sig under sin faders vilja. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Din och min räddning var beroende av detta val, lydnad eller olydnad. Olydnadens enorma betydelse framgår också klart för oss när vi betänker att snatteriet i lustgården, som ju ytterst var olydnad mot Guds ord och vilja, det resulterade i att Guds mening med hela skapelsen raderades och raserades. Förödelsen blev enorm. Och Gud måste sätta en räddningsplan i verket som tog honom årtusenden att genomföra. En plan som till sist vållade honom det största offer som var möjligt. Hans enda sons lidande och död. Allt på grund av vår olydnad mot Gud. Ända sedan första syndafallet har människan visat motstånd mot lydnad av den enkla anledningen att den sammanhänger med ödmjukhet. Och det är ju en bristvara hos oss alla. Men i alla tider har denna människans inneboende vilja till olydnad vållat henne arbete, oro, sorg, bekymmer, lidande och död. Det var ju så redan under Mose dagar. Vi kanske tycker det är en bagatell, det som omtalas i fjärde Mosebok, att Mose på Guds befallning skulle tala till klippan. Då skulle den ge vatten. Och vid första tillfället så gick det ju bra, medan det på andra tillfället då slog han på klippan så som han hade gjort första gången. Men olydnadens konsekvenser blev svåra. Herren sa till Mose och Aron, eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Och det var inte bara olydnad den gången som framkallade Guds vrede, utan gång på gång opponerade sig Guds utvalda folk mot sin herres vilja och ledning. Det resulterade i att Israels barn tvingades vandra i öknen i 40 år, under vilken tid alla stridbara män i folket som hade dragit ut ur Egypten förgicks, eller förgingos heter det väl, eftersom de inte hörde Herrens röst som det står i Josua 5:6. Heligheten hos Gud är varken förhandlingsbar eller prutbar. Ibland får människan omedelbart uppbära lön för sin olydnad. Så gick det till exempel för Koras, Datan och Abiram med 250 likasinnade som gjorde uppror mot de bestämmelser som Mose på Guds order hade gett dem. Och vi känner igen det resonemang som de förde. Det Mose säger behöver inte vara Guds vilja. Idag hör vi ofta samma sak. Exempelvis att det är ju bara Paulus som har skrivit så och så. Det är väl inte säkert att det är Guds vilja. Varför vill vi inte bekänna ordet så som det står i det kärleksbrev som är oss givet av Gud? Jo, för att det ska bli mindre svårt att lyda hans ord. Prästämbetet hägrade tydligen för de här männen också och borde även tillfalla dem, tyckte de. Men den olydnaden den resulterade i vad vi läser i fjärde Mosebok 16:31. Marken rämnade under dem och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem. Och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar. Och de for och levande ned i dödsriket. Det med allt vad de hade. Och jorden övertäckte dem. Och så utrotades de ur församlingen. Och inte nog med det. Allmänheten tog också parti för dessa olyckliga människor. Och anklagar Mose och Aaron för att vara orsak till deras död. Men då blev Herren vred, står det. Och anställde hemsökelse bland folket. Aaron bar på Mose order skyndsamt fram rökelse mitt in i församlingen och bringade genom detta försoning. Men då hade redan 14 700 människor hunnit dö. Att som skapad varelse sätta sig upp mot skaparens vilja, det tyder på en total okunnighet om vem skaparen är. Och det bevisar en total frånvaro av ödmjukhet och gudsfruktan. Den skapade människan ställer sig helt fräckt på samma nivå som skaparen. Begär medbestämmande på lika villkor. Och dessutom tolkningsföreträde av hans ord. Hur var det med Herodes? När Mose på Herrens befallning säger till honom att släppa Israels folk så höjer han förvånad på ögonbrynen och säger vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel. Men när Herren gick så långt att till och med hans äldste son dog tillsammans med allt annat förstfött i landet, då först fattade man något av vem Herren var och är. Vänner, det är den helige och rättfärdige Gud som vi kristna är satta att tjäna. Tänk vilken uppdragsgivare vi har. Men vi gör nog ofta missbedömningar när det gäller våra egna insatser för Guds rike. Herren är ju inte beroende av varken våra ekonomiska bidrag eller våra andra insatser på olika områden. På så sätt att hans rike skulle stå och falla utan vår medverkan. Vi ska nog akta oss för att göra oss själva för betydelsefulla i det här sammanhanget. Vår ringa tjänst och lilla insats ska vi nog mer betrakta som enbart ynnest, förmåner och favörer för oss själva. Och då blir det inte heller tunga och besvärliga uppdrag som vi utför i tvångströja. Herren har ju på många ställen i vår heliga skrift talat om för oss att vi kommer inte att förlora på att arbeta för honom. Även om till och med lärjungarna var osäkra på den saken. I Ordspråksboken 19 läser vi till exempel att den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Vilka underliga ord egentligen. Att helig Gud skulle kunna vara låntagare av oss. Där kan man tala om lån med säkerhet. Inga osäkra fordringar där inte. I Malaki 3 har vi ett annat förunderligt löfte. För en full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat och pröven så hur den jag sedan blir, säger Herren Sebaot. För i visso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Herren har resurser utan att tigga av någon, men han är så ödmjuk i sin kärlek att han låter oss hjälpa till. Vi vet inte alla gånger vad vi borde göra och vad vi borde avstå ifrån. Ändå bedömer Herren våra insatser efter vår trohet och vår lydnad för honom. Men det finns en viktig detalj, kan man säga, när det gäller välsignelse som vi kanske sällan tänker på. Allt för sällan, skulle jag vilja säga dessutom. Herren har ju ställt det så finurligt att han har överlåtit oss själva att bestämma storleken av den skopa som vi vill att Herren ska använda för att ösa välsignelser över oss. I Lukas 6 läser vi, och ni ska, läser vi, ge och ni ska få, står det där. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Är vi snåla och återhållsamma i våra kärleksgärningar, då får vi betalt med samma mynt. Det har vi alltså papper på. Tänk om vi i tro och lydnad hade förstånd att öka skopans storlek vartefter. Tänk vilka möjligheter och vilka resurser som vi avhänder oss genom vår klena tro. För löftena kunna ej svika, nej. De står evigt kvar, för Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Vi ser ofta i Bibeln att lydnad för Guds ord går före löftenas uppfyllelse. Exempelvis säger Herren att om du tror så får du se hans härlighet, inte tvärtom. Eller som det heter, tro som det står och du får som det står. Om vi lyder Guds ord och inte ifrågasätter det, så får vi istället misstänker Herren vara en lögnare, så får du vad han lovar i sitt ord. Vi läser om det här på flera ställen, till exempel hos profeten Elia. Han kom ju till en änka i Sarefat, som det står i begrepp att laga till sista måltiden mat för sig själv och sin son. Därefter är det slut med deras liv, säger hon, för vi har ingen mat. Hon har redan accepterat sitt öde, svältdöden. Och så kommer då profeten förbi och ställer en till synes helt orimlig begäran. Ge mig att äta först, sen ska du få säga att maten räcker även för er. Vad skulle hon tro? Hon visste ju hur det såg ut i skafferiet. Det kunde inte Elia veta. Men hon lydde och hon fick vad profeten lovat. Men det är mycket hos oss som hindrar Herren från att ge sin välsignelse över våra offer. Det kan vara baktankar, det kan vara högmod, det kan vara orena motiv och ont uppsåt och mycket annat. Och det går inte att kompensera dessa syndiga beteenden med offer. I Apostlagärningarna 5 läser vi om ett sådant försök. när Ananias och Safira sålde sin egendom och skänkte en del av pengarna till församlingen. Och det var ju ett gott verk egentligen, att skänka pengar till detta goda ändamål. Det är inte alla som gör det, men det visade sig att de hade inte rena motiv med sitt offrande. De ville framstå som givmildare än vad de var. En egenskap som de flesta av oss också får kämpa mot. De påstod ju att församlingen fick hela köpeskillingen för det de sålt. Men i verkligheten hade de tagit undan en del för eget bruk. Det hade de ju i och för sig rätt att göra. Men det var ohederligheten som var felet. Det var olydnad mot sanningen som förstörde det hela. Eller som Petrus sa, de försökte lura den helige ande. Och det resulterade i att den tänkta goda gärningen slutade i katastrof. Den slutade med döden för dem båda. Lydnaden för sanningen är alltid bättre än offer. Ett annat hinder för Herrens välsignelse kan vara om vi hyser agg eller ovänskap mot någon. Ja, kanske till och med fiendskap. Det finns ingen möjlighet för Herren att välsigna så länge ett sådant förhållande varar. Detta måste ovillkorligen klaras upp först. Herren manar oss till och med att lägga ner vår gåva vid sidan av kollekthoven till dess vi har försonats med vår motpart. Vi ser också av det här att ändamålet kan aldrig helga medlen, som det annars så vackert heter. Herren skulle aldrig bönhöra oss om vi bad honom om ett lyckat rån, även om syftet vore att kunna ge en större gåva till ELS. Nej, Herren ser alltid i första hand till våra uppsåt, våra motiv, våra avsikter. Och anledningen till detta, det förstår vi nog alla om vi betänker att allt är mitt, allt det jag har, allt i praktiken är det Herrens, alltihop. Därför att allt är mig givet av honom som lån. Jag är endast förvaltare av Herrens mångfaldiga gåvor, som det heter. Men det är så som förvaltare av Guds mångfaldiga nåd som vi ska vara beredda att i trons lydnad ställa oss till Herrens förfogande. Och han kräver ingen annan prestation av oss än att vi i lydnad för hans ord och vilja överlämnar oss åt honom. Överlämnar oss åt hans nåd. Han tar emot varje ödmjuk tjänare, precis sådan som han är. Och lydnaden för Herrens vilja, det är det viktigaste av allt. Därför att det är som Anna Ölander skriver. Vi är mogna för en av två eviga världar. Där en gång ska skördas vad här blivit sått. En vandring i mörker eller vandring i ljuset. Det gäller till sist vilken väg vi har gått. Och må vi inte vilseledas av att vår egen prestation ska ge oss företräden i Guds rike. Utan låt minnas att lydnad är bättre än offer. Jag avslutar den här stunden med en vers ur Sions harpan. Där det står så här: I tro och barnslig lydnad, jag vandra vill med dig och taga vad du giver av nöd och nåd åt mig. Du ska mig väl bevara, ty se, allt mitt är ditt. Och jag får även sjunga, allt ditt är mitt. Amen. Ja, Herre, så må du välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss och var oss alla nådig. I Jesu namn. Amen.